Jag kan försöka göra dem.
Ska du göra en introduktion som vanligt?
Jag kan försöka.
Ja. Din djuptallrik introduktion.
Gotia Towers, Skate på Liseberg, gin i djupa tallrikar och Afterskate-podcasten är tillbaka. Den här gången med min underbara sidekick Simon Stenborg som alltid är med och en
jag fantastisk... degraderar till sidekick.
Nej, det är du inte. Du är ju för fan partner. Det är ju Ali Bulala som är sidekick. Det här gjorde man ju bort sig totalt. Det ser jag. Det märks att det var
borta. Kör vi en omtagning?
Ja, det kan vi göra.
Kör på!
Det blir väl
jättebra.
Eller nu sa jag någonting.
Ja, men det gör ingenting. Det är meningen.
Vi kan köra så här. Vi har praktikant Felicia Engdahl med oss också. Och en hedersgäst för kvällen som är ingen mindre än Björn Holmenäs. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur står det till en lördagkväll i juni så här?
Ja, det finns ingenting att klaga på egentligen. Var solsken i alla fall fram till en liten stund sen. Bo på gott hotell. Dricker goda öl och åka karuseller. Det är ingenting man kan... Man får se bra skateboardåkning också, kanske man ska lägga till det.
Ja, det har ju varit skate på Liseberg här ett par dagar i Göteborg och ja, som Björn var inne på, det har varit fantastiskt väder tre dagar i rad, vilket är helt sjukt för att vara Sveriges Seattle.
Men du, vi är inte här för att prata om dina events för en gångs skull.
Nej, det ska vi absolut inte göra.
Vi ska berätta en fantastisk livshistoria.
Ja,
från början till slut.
Så ska vi få det i alla fall. Ja. Björn, vi brukar alltid göra så på våran podcast att vi frågar vår gäst hur begav det sig. Hur hittade du skateboarden eller hur var det att hittade du?
Egentligen så förstår man... Första skateboard fick jag när jag var 9 år gammal, eller som min kusin från, som var här från Göteborg, jag är från Trollhättan, en lite mindre håla, lite norr om. Han hade med sig en bräda, det var det coolaste man någonsin hade sett. Jag fick en bräda på födelsedagen, skatade ett tag, men sen tappade jag väl det lite grann. Jag spelade fotboll och fan, jag spelade inlinehopp, eller ja, några fyra hjul, inte sådana på rad.
Lite
golf också. Det var lite allt möjligt, lite multidrott. Blandat. Ja, multiro kanske är någon idrott, det vet jag inte. Men skitsamma, det var lite blandade saker. Och sen så var det så att när jag var 13 ungefär, när folk började växa och bli större, jag spelade fotboll, jag såg mål, sen nådde jag inte upp till ribban längre. Det var lite samma med min polare Johannes som inte heller växte, och min andra polare Johan.
Vänta, nådde inte upp till ribban längre? Men du krympte?
Nej, jag krympte. Nej, men det gick ju från sjuman att
äldre. Okej, ja, du menar så.
Så det blev större mål när jag var lika lite.
Ja,
ungefär okay. Så. Och då så kom en annan en kompis till mig som heter Erik Pettersson, som säkert de flesta känner till som en duktig skateboardåkare, som redan då vid 11 års ålder, för han är 2 år yngre än mig, berättade för mig att han, fan, nu har jag lärt mig switch dance kickflip. Jag bara, shit vad sjukt, han dansar alltså baklänges och får brädan att flippa samtidigt, det måste ju vara något helt magiskt bra. Så på den vägen är lite grann, vi började skata. Vi köpte gigantiska gröna brallor och färgade håret orange och hade träpärlor runt halsen och lyssnade på Millencolin.
Det var väl ungefär... Ja, du var 13 år, var årtalet?
12, 13, 14 och så någonstans 93, 94.
Vad beror det på?
Ja. Kanske var något år senare i Trollet än tanke på att allting hände ett år senare. eller två. Så någonstans där, men runt 13-14 års ålder. Och då kom man väl på att skateboard var ju bra mycket. Även om jag fortfarande tycker det är kul med alla andra möjliga sporter. Men just skateboard var så man fastnade.
Hur var scenen i Trollhättan? Var det lite som... För mig att man fick åka in till Stockholm, fick ni åka till Göteborg eller var det liksom tillräckligt mycket skater och fanns ställen att skata på i Trollhättan?
Vi hade ju sån grym tur i Trollhättan att jag flyttade från en del av Trollhättan in till stan. Ungefär i samma veva så öppnade Trollhättans första skatehall. Så det var runt 96 någon gång. Och...
Var det gropen?
Ja, det var i första gropen, då kallades det Halla huset.
Okay.
Den hade vi typ ett halvår. Men då fanns det liksom, det var ingen, det hette Gorilla Skaters då. Vi hade typ, liksom, det fanns inga pengar för garamp, vi hade bara lokaler liksom och typ en hoppramp som gick upp. Och sen så blev det typ ett bank och någon pyramid och någon, ja. Det hände lite saker där, men sen blev det någon skit, jag vet inte, vi blev anklagade för att ha fester typ. Det kan det mycket väl ha varit så.
Anklagade eller?
Ja, det var delvis sant, men det var mycket så här grejer och inte... Grannarna klagade, de hade ju span på lokalen och satt folk ut och skiter på parkeringen utanför lokalen. Och, ja, de vanliga grejerna som man fick höra. som ung skateboardåkare. Så då stängdes den ner, men ganska snart efter så fick vi en annan skatehall i något som kallades Slöjdsalen, Arturhallen, som var någon gammal skola som var jävligt lågt i tak, så man hade ganska lätt att bli huvudet i taket där. Och så hade vi ramper som var gjorda av ett plastmaterial, för att Botrik, en av de lokala skatehjältarna, jobbade på Saabs sätesfabrik. Då skar de ut i stora plastskivor som blev repade så att det inte var halt, som är helt böjbara. Så fick hela skateparken donerad av sätesfabriken Lear City.
Ja, fan vad
så det. Saab har finansierat första Trollhättan.
Indirekt så finansierade Saab Trollhättans andra och tredje, för det var två olika slöjd, sa det. Men sen kom det som ni känner som gruppen. Och det var i samma veva som Proustaff öppnade i Trollhättan. Och vi hade turen att en av, om inte den vassaste, rampsnickaren, som för övrigt byggde ramperna här idag på eventet,
Hammern,
Peter Lorentzon, byggde den mot att han fick ett guldmedlemskap i skatehallen.
Vad innebar guldmedlemskap?
Han var gratis medlem för all framtid, vilket var väl typ ingen av oss betalade ju. Det var som att han snickrade gratis.
Men nu pratar vi gropen. Är jag med på noterna då, om det är den ganska stora skateparken som vi bara hade en sån globetour i när vi...
Ja, det är ja den. Precis. Okay. Den var ju före sin tid på många sätt. Den var ju sjukt välbyggd. Den var lite större än alla andra skatehallar. Både den var stor, men det var också ganska stora ramper. Mm. Så... Och just det att jag skatade med Johannes, min kompis, och Erik och Alex Hylander, Timbo, massa folk, och även den äldre generationen. Det var liksom väldigt hög nivå på åkningen för att vara en liten stad. Så vi fick aldrig riktigt den här grad vi var tvungna att åka till Göteborg eller någonting. Det var snarare att göteborgarna kom till Trollhättan, för att de hade Galaxen och så rev de Galaxen. Och Galaxen var alltid egentligen en betydligt sämre skatehall än vad vi hade.
Jag måste bara få flika in. För jag tänker ju, alltså när jag tänker på Trollhättan, när du säger den äldre generationen så här, för jag har ju ingen aning om en äldre generation. Nu ser jag inte att du är fruktansvärt gammal, för vi är lika gamla. Men fanns det ens en äldre generation i Trollhättan som skejtade?
Ja, herregud. Jag menar, Hammern är väl ett exempel.
Ja, i och för sig. Men det känns som...
Botrik, som jag nämnde innan. Hans Patrik Gustafsson, en god vän. Som, och Tommy Mäkinen och... Fredrik Fabo, jag vet inte om ni kanske har stött på han i de åren.
Känner igen namnet i alla fall.
Ja. Flyttade till London och körde för Juna Bomber typ på 90-talet. Vänersborgsskater. Och sen så Roger i ladan. Världens bästa miniramskater. Världens bästa spineskater fram till idag. Typ. Han hade en 2 meter hög spine i en lada som han gjorde så 540 över. Och sen backside flip 360 och så. Meter över spine. Helt sinnessjuk gubbe. Ja. Jo, men det är klart, alltså, det fanns ju. De var väl några år äldre, så det är den äldre generationen.
Okay. Men då, ja, ni hade det ganska bra förspänt ner i Trollhättan, och du liksom fastnade ganska ordentligt i skateboard, livet liksom. Du skatade fulla muggar, gjorde inte så mycket annat.
Nej, jag hade till och med skateboard i skolan. Jag tror att jag var lite av en pionjär med det kommer till att ha det som ett ämne i skolan. Jag övertalade dem att det var nya nu. Så jag hade 4 timmar i veckan som jag fick ledigt för att jag skulle kunna hinna studera, för att jag skulle kunna satsa på min skateboardkarriär. Vilket var en sjuk bluff. Jag låg hemma och
kollade. Så bara du?
Ingen annan. Men det här är högstadiet?
Nej, gymnasiet.
Men vad gick du för linje?
Samma. Så jag hade nästan inga lektioner, kändes det som. Jag mytade bort allting. Jag var inte den flitigaste och bästa eleven. Det är inte så att jag hade att det gick jättedåligt i skolan, men jag var också väldigt bra på att lura lärarna att jag inte behövde vara där de olika anledningarna. Men jag fick VG i det. Jag fick inte MVG för att jag hade ingen... De sa att din lärare, din skateboardtränare, måste ge dig ditt betyg.
Och vem var det?
Nej, det var ju ingen. Jag hade ju bara funnit det. Så jag hade ingen som kunde skriva. Och så var jag så slö. Jag kunde ju säkert ha fixat någon annan som hade kunnat ljuga mot mig. Men jag gjorde aldrig det. Men jag vet inte om det var så här... Det är gymnasiet på 200 poäng, mer än alla mattekurser tillsammans, ja. Så jag fick VG i skate istället. Så det var jävligt bra. Jag kollade hemma och käkade nudlar och kollade på Lambert. Och inte så jag skatade eller pluggade mer.
Okej. Okay.
Men och någonstans i den här vevan så misstänker jag att du kom i kontakt med Thomas Löfgren som du spenderade många år tillsammans med.
Han var ju den äldre generationen skatare också faktiskt. De som inte vet det så skatade faktiskt Thomas.
Och det finns bevis på det i den gamla polygonfilmen till och med. Det är väl det enda offentliga som jag har sett.
Alltså, jag visste inte ens jag om. Är det från när de är
första, ja, från när hon droppar in på Habba Haira. Okay. Berra Berggren, Thomas Löfgren och någon mer som jag inte kommer ihåg vem det är. Men,
Jocke Boberg,
det kan det mycket väl.
Ja.
Och jag tror att det är Thomas som filmar i alla fall. Så att Thomas är mer realness än alla er andra för att han har varit på Habba Haira och det är inte ni.
Jag tror inte att det var så många grind som hände då på Habba. Men jag har sett Thomas göra nose blunts och så vidare i minran på flyga lite sads över spinen och sånt. Så helt borta där. Det var han definitivt inte. Men han var ju en del som sagt. Han var ju där och han var den som startade Torstad. Han var egentligen den som fixade pengarna så vi kunde bygga de första riktiga ramperna med Peter i gruppen. Han gjorde en jäkla massa saker för skatescenen där hemma. Och i samma veva så öppnade han som sagt en Polestar-butik. Och jag och Erik fick någon slags B-spons typ.
Ett klassiskt svenskt begrepp det här med B-spons.
Ja, kan du,
om någon här nu som är yngre och inte vet vad det innebär.
Nej, dagens när det finns Kina-brädor som kostar 50 spänn för tiden, så kan du slänga ju folk produkter runt omkring sig som det vore ungefär. Så då på den tiden fick du en bräda så var det var ju stor succé. Så de flesta som var sponsrade var ju B-sponsrade, vilket innebar inköpspris oftast. Mm. Eller kanske någon sån här 30% rabatt. Och då, så jag minns mitt spons var inköpspris på Destructo, Emerson som var ett svenskt skatemärke, Virus och jag vet inte om det var Castell. Början, som Ronny Bertino, Rico Jola skrev
för. Som lever upp idag, om ni inte vet det.
Ja, det är
en norsk som har köpt Castell och börjat göra så här flådiga båtskor.
Typ. Och har kontaktat just mig för att hjälpa dem med PR i Sverige.
Nej,
det är sant.
Och Steve Olsson ska vi inte glömma att han körde för Castell också.
Ja, visst, det kanske
inte OG Steve Olsson.
Får vi köra ett Castell-avsnitt sen?
Ja, det är ju riktigt spännande.
Det är ju gamla Tacky Anders Fröjestad. Vad börjar jobba med?
Nej.
Ja, men nog om norrmän.
Ja,
de har det så jävla bra.
Nej, det har de inte alls längre. Nu går de åt helvete där
också. Ja,
så
oljan tar slut även där.
Men,
vart var vi någonstans?
Vi var någonstans där du och Thomas. Jag var ju nyfiken på att höra hur du kom in och började jobba med och för Thomas. Hur startade det? Det
tog egentligen ganska lång tid från... Alltså, Thomas öppnade väl Prostaff 97 kanske. Och då hängde ju vi utanför butiken och i butiken. Typ. Då var det fortfarande en klassisk skatebutik. Det fanns en soffa och en tv-apparat och ingen vågade gå in så vi hade inte. Och Thomas, ja, han stod där och var väl inte så där jätteinbjudande alltid att gå in där. Jag i efterhand har ju förstått att man som folk vågade inte ens gå in i butiken för att det var för coolt där. Så det tog ett par år. Det var väl många dagar när försäljningen var ett klistermärke per dag typ, ungefär. Men han på något sätt, jävla driven snubbe som han alltid har varit, fick det där och snurra på.
Var han ensam och drev den butiken?
Ja. Okay. Ja, han hade ju redan postat kontakten med Berra och Gaskidavel och Andreas och allt sånt. Så det var väl en liten franchise-grej där. Och i den vevan så drog han igång Sweet, vilket var 1999. Och då var jag och Erik, liksom, då fick vi B-spons på Sweet istället för på Emerson. Men Sweet hade ju inga brädor, utan det var ju bara en t-shirt och klistermärken. Så vi fick klistermärken och stötte på.
Var det under när det bara var en dödskalle?
Nej, det här är ju innan.
Jaha,
innan det här.
Jag har ju också hört en story innan vi fortsätter om att Thomas... Visste inte riktigt hur man stavade Sweet. Så att om han hade fått bestämma så hade det varit Sweat skateboard.
Och om Thomas vill titta på detta så är ju inte det här någon lögn. Vi kan väl droppa den då efter... Jag trodde de hade sagt Sweet shirt.
Aha.
Om sweatshirt. Av någon konstig anledning.
Nu får vi besök av ännu mer trollet och folk här som kommer förbi.
Nu kommer fansen.
Ja.
Fansens fans.
Det är bara att ni slår er ner. Och köper något att dricka.
Vi kanske vi har det igång. In Elin här i sändningen.
Ja, jag var ju med när vi startade.
Ja. Nej, jag ska. Ja, Sweet Church.
Sweet Church.
Ja, ja, och då sa ju folket Sweet Church. Och han hade bara suttit och... Alltså, det hade inte kommit så långt, men han hade skrivit ut det. Han hade visat för en del folk också. Men ingen hade liksom reflekterat över det. Så han sa bara, vad fan står det Sweet Skateboards? Jag bara tittade på det och tänkte, fan också. Det står ju Sweat Skateboards.
Ja, och det här... Var det du som... Var det du fysiskt som sa, Thomas, du det felstavat här?
Ja, med risk att Thomas kommer ringa upp mig och säga att det här inte är sant. Så nej, så var det. Och det här har varit en hemlighet under alla år. Men nu fick han komma ut här i afterskate.
Hur tror ni att företaget hade sett ut om originalstavningen hade
bibehållits?
Det
passar ju bättre för skateboardåkare. Skateboardåkare är svettiga små...
Hårt arbete, ja, svettets anlete och allt sånt där.
Det är inte så dumt.
Sweatskate.
Så kanske ska skynda sig att ta patent på
det. Eller hur, det är bara att registrera varumärket redan.
Kasta sig på bolagsverket på deras direkt.
Sweat, blood and tears. Mm. Ja, det är väl bra. Det låter jävligt amerikanskt då. Det skulle vara sweat skateboard.
Det skulle kunna vara någonting på Nigel.
Ja, Nigel.
Eller Tyrone Olsen. Eller om vi ska vara riktigt grisiga så är det ju Gershon möjligtvis.
Mm. Han var svettig.
Han var riktigt svettig.
Alltså. Martin Karlsson och jag själv skulle också kunna ha platsa där.
Men han envisades med att skriva gråa t-shirts också hela tiden. Vilket inte var a good choice för honom. Om man säger så.
Gershon Mosley bara flyger in här. Att han rippar ju fortfarande helt sjukt.
Ja, det är världens bästa skater.
Ja. Jag släppte ju part med Switch Heat för sådana stora gaps. Va? Han är ju 40 plus. Alltså. Han är helt så tung. Ja. Han,
det är en gammal favorit sen Globe-tiden.
Och en annan med Gershon är 2002. Som inte är så långt ifrån om vi ska följa kronologisk ordning. Men han flikar in bara att Foppa och jag stod på forumtävlingen i Köpenhamn och Gershon var det och Foppa frågade honom om han kunde kolla hur mycket shifty han hade på sina flippar över bänken när Gershon Mosley stod med lurarna i snö. Kan du kolla om jag får bra shifty på mina flippar över bänken? Jag har aldrig sett någon som hade mer frågetecken.
Ja, Foppa.
Ja, Foppa är fantastisk.
Okay.
Ja, Foppa är helt kul. Det var kul. Det var jävligt roligt. Gott skratt.
Okej, Sweet 99 2000-hållet. Förutom du och Erik, vilka mer? Jag vet att Joel Svärd var en av de första, va?
På han var först Sweet, på, förutom... en av de som var först på och först fick sparken. Ja. Nej, först stack. Självmant.
Ja, han fick ett lukrativt erbjudande.
Från ett annat norskt jävla konstigt move.
Nej, det var ju det här DNA. Syndromes, nej. Det var ju Syndromes gamla... Det som nu är distributionen till Plan B. Precis, där. Status, DNA och så hade de ett till high-end-märke som sen blev Plan B eller någonting, tror jag. Var det inte så? Ah, ja. Men
Jag trodde att innan det här var när han gick till Rhythm. Den norska nej, Rhythm jag skulle bli proffs som norrmännen hade köpt... Samma som med Castell.
Aj, i och för sig, nu när du säger det så kan det vara det som var det första gången han hoppade av. Typ.
Joel sa inte att Joel är den snällaste människa och skulle aldrig säga det på det sättet.
Han blev lovad guld och gröna skogar, vet jag. Det var de här norska bräderna som hade plastfiber i, eller vad det var, i bräderna och som inte skulle kunna gå av, men som gick av väldigt lätt. Och sen råkade man röra brädan efteråt så kliade det och hade bölder i handen typ. Så jävla det mycket PVC.
När
de
gjorde särbröd så blev det sjukt. Bara för att hålla givet
ut. Okej, men då som sagt, Sweet 99-2000. Vilka var det? Vad gjorde ni?
Var du med liksom att forma hela teamet? Vad var din roll i hela det här?
Allting tog ju mycket längre tid. Jag hade ju aldrig en tanke. När jag var precis student så flyttade jag till London. Då hade jag inte ens med någon, alltså jag hade ju med en skate, men jag vet inte om det var en sweetbräda ens en gång liksom. Det var Sweet, tog lång tid innan det egentligen blev någonting och innan jag hade fått en gratisbräda eller någonting. Så det där var väl mer i vevan, jag vet inte, jag bodde i London ett tag och sen så var jag i Oslo ett tag och så var jag i Mexiko och reste runt.
Då var det ingen skate involverad?
Nej, inte, det är klart, det skatade ju. Men det var ingen som tänkte att det var liksom en sån period. Det hände inte så mycket. Det fanns inte så mycket som kunde hända.
Nu var du 18-20 fast eller?
Ja, egentligen kanske skatade mer och bättre än vad man hade gjort tidigare, men det fanns inte så mycket som kunde. Eller som jag minns det så var det, då hade den där lilla lunch-tv pro-staff-hypen dött. Mm. Som var slutet av 90-talet och början på 2000-talet, så var det som, alltså i min ålder så finns det, jag, David Engsell i min ålder, Jugga, du.
Men jag känner igen precis, för jag hade också en period där när jag inte skatade i princip mellan typ 2000 och 2002. Eller jag skatade, men inte, det hände ingenting,
nej,
som du
nej,
säger.
Det hände
ingenting fanns, det fanns liksom nej. Inget som...
Och då det började hända någonting igen, det var när Thomas kompis sa att han hade gjort någon webbutvecklarutbildning eller någonting, att han kunde hjälpa honom att bygga en webb. Och då startade han Jankör.
Från sitt garage, om jag förstår.
Ja, just, nej, men från butiken.
Ah,
okay. Från
jag jobbade extra i butiken. Lite grann. Och då blev det väl att toppa bilder på alla produkter som fanns i butiken. Och upp online, så hade han liksom en liten plastbord där man skulle skicka iväg ordrarna från. Det var liksom verkligen...
Ja. Men förutom gamla postorderföretagen som BAM och allt sånt där. Alltså, Janken måste ju ändå ha varit en av de absolut första, alltså skate-relaterade internetbutikerna.
Ja, React var väl egentligen de som gjorde så att man...
Men var det innan?
Ja, så att man fick upp lite ögonen för det.
Nu kommer Elin med smoothies här.
Ja, Elin var på kalas igår kanske nu.
För att få på det som har kommit upp. Skämmas.
Ja, jo nej, men så var det. React startade in. Jag tror att det var före sin tid.
Det var ju en konstig grej i
sig. Ja, de startade community, de försökte göra allting på samma gång. Jag tror man kunde till och med välja avatarer och allt möjligt skit där. Så de var en bra tanke, men de försökte göra någonting som...
Det var för stort för tid.
Ja, det var väl, det försvann i bubblan där. Ja. Thomas kom precis efter och hade ett helt annat tänkte där. Vi fotar det vi har i butiken. Skulle någonting säljas så blir det en bonus.
Jag kommer inte ens ihåg att React sålde saker ens, om jag ska vara helt ärlig. Men det var sånt där jag kanske inte var så intresserad.
Nej, jag var inte heller så intresserad, men jag vill minnas att man gjorde det. De hade i alla fall en jäkla massa så här butiker i stora köpcentrum och sånt.
Mm-hmm. Ja, herregud. De hade ju en 500 kvadratmeter i Heron City.
Men vilka var det som låg bakom
en
det?
En jättebutik i Sturegalerien.
Ja, det var nästa steg i Prosta.
Var det en precis
vid här? Det visste inte jag. Okay.
Det var ju 3-4 bara i Stockholm.
Jag trodde det var typ ett internet-community bara, nej, i princip. Nej, för små gulliga avatarer med snowboard.
Nu tappar Björn.
Ja, vi tappar tråden helt totalt.
Det är 400 meter damer på track and field där. 200 meter.
Ja.
Ja, kan du koncentrera Björn?
Nu kommer jag med.
Ja. Men okej, okay, du började jobba för Thomas med Junkyard i den här perioden.
Ja.
Eller började jobba med Sweet eller hur var det?
Nej, då... När det började helt plötsligt var det så att fan, vi har sålt någonting på internet nu. Och så vet jag att den första kunden, då ringde kundens pappa upp och sa att nej, vad är det här? Hur kan ni sälja till folk bara så där på internet? Jag får inte alls köpa. Så den första ordern kom inte ens iväg. Men helt plötsligt så var det någon order och sen så var det två order och sen så var det fem order. Och sen helt plötsligt var det så här, kan vi ha 20 order per dag liksom, så är det här helt sjukt. Och på den vägen var det. Och sen blev ju Jankar det monstret det blev.
Men vad sålde ni för produkter då? Vilka varumärken?
Allting.
Var det gamla varulager eller var det nytt?
Det var lite blandat. Thomas var ganska vass på att hitta partier med saker som var bra grejer. Men som folk hade kanske lite köpt på sig för mycket och sånt.
Uh-huh.
Vilket är en klassiker. Jag tror i alla branscher. Men det var för mig att se. Jag har varit hur det har varit i branschen. Så, men liten... Med lite rätt beslut och var lite före alla andra så fick han väl ett ointagligt försprång. Eller ja, vad som verkade i alla fall de första åren som det.
Mm.
Där alla andra var off och prosa för som stod och stampade med sina butiker och hela människor. Det normala svenska skaterns köp... Sätt ändrades.
One-Off vägrade ju internethandeln. De satsade ju istället också på skoja avatarer och ett team där man kunde, där de hade, vilka var det? Det var Koffe, Janis, Gunesh, som hade såna här små skoja, kommer ni ihåg dem, serietecknade varianterna. De hade ett community snarare än en webshop.
Det har jag missat helt.
Och de var ratade efter så här vilken förmåga de hade, om de var bra på ollies eller om de var bra på flippar eller om de var snabba. Och vad fan, jag kommer inte ihåg vem mer det var, men några var det i alla fall. Jag har säkert glömt någon som jag känner, i så fall ber jag om ursäkt, men de tappade ju det totalt och glömde att sälja sina produkter och försökte bara göra...
Ja, men... Guld du tar fram nu här på ett koffe.
Ja. Ja, men koffe...
Var koffens starka sida då? Var det...
Jag tror det var snabbhet. Han var snabbhet, tror jag, var hans höga rating. Där. Nej, jag satt och skrattade åt det där så mycket. Alltså. Men... nu gjorde jag sidospår igen här.
Ja, vi ska inte fastna på vår off-tiden, för det har ingenting med det här.
Nej, absolut inte. Men det är kul.
Ja. Men du, Björn, du skejtade på och var med i Sweet som också växte tillsammans med Björn. När började ni plocka på mer teamåkare med den här biten? Var du med i de besluten eller hur funkade allt det här?
Ja, i början så var det ju den, när Jankan började fungera lite bättre, Sweet började sälja lite bättre, så kom faktiskt det att nu får du faktiskt dina bräder. Vilket var... Ja, steg framåt i det hela.
Och det var fortfarande bara du och Erik, eller?
Ja, jag och Erik hade dratt till Barcelona innan det. Och
var det 2002 när jag trappade in nere?
Och då hade vi börjat få, då fanns det ändå Sweet-prylar och vi fick någonting. Vi började få prylarna, som sagt. Och då fick väl Erik fick ju smak för Spanien. Det fick ju jag också, men jag var dålig och hushållade med mina pengar. Typ, så han... Så han blev ju kvar i Spanien, han flyttade dit och då funkade det inte riktigt att skicka Sweet-bräder. Så han egentligen var av Sweet under ett par år och körde för ett italienskt märke som heter Strange.
Vad är det med Erik och italienska märken? Jag kommer det här andra...
Broke.
Broke, ja. Han och Mange Gyllenberg har varit teammates, det är ganska fett överhuvudtaget.
Ugo
Korte.
Han som teamchef. Men i alla fall, den eran... Då, det var precis när Jankov började växa. Det blev starkare och starkare. När Thomas insåg kanske det att fan, jag menar, finns det att Erik som är så grym skater från italiensk märke. Och då kom Erik tillbaka. Och det var väl egentligen starten på att vi började få honom mer. Då kom Spengan som var den första... Nej, Engsell.
Engsell var väl... Ja.
Engsell kom första på först. Engsell pro var den första riktiga så här. Okej, det var jag och Erik och nu kom det ett riktigt proffs. Ja. Nu kom David Engsell. Som i och för sig kände sen innan, men... ja, nu var det helt på sin annan nivå. På Engsell. Vad ska du säga nu, Elin?
Då får du prata närmare micken om du ska prata.
Det var det som vi skulle åka hälsa på er i Barcelona. Och då gick jag till... Hette det Pro Stapolet? Jag vet inte. Får du ta med mig grejer till
er?
Skulle packa ner olika saker?
Ja, det kan säkert stämma. När var det då?
2002 eller 2003.
Elin har bättre koll på hur det fungerade än vad jag hade. Det var före postorden, det var före man kunde skicka till Spanien.
Distributionsdelen.
Den är... Så jag var och hämtade saker även från... mammor och pappor som skulle skicka med sina barn.
Ja, det får du inte berätta vad det var
för någonting. Antar jag bara.
Fantastiskt.
Ja, så Elin har bättre koll på detta än vad en annan har. En stor del av Trollhättans skateboard-scen.
Så Engsell hamnar på. Spengan kommer in. Och då börjar... Eller Spengan var ju lite senare i och för sig.
Ja, Spengan var lite senare, men inte så sent. Och då Spengan varit med sjukt länge.
Och det var då känns det som att Sweet började bli det här riktiga teamet som det var ändå många år, för att det var ju ändå ett klassiskt svenskt skate-team ändå, för att ni hade inte så många avhopp och nya hela tiden, utan ni hade ett ganska genuint stall eller vad man ska kalla det.
Ja, det ökade ju sig på hela tiden med lite...
Vem var det som tog besluten vem som skulle hamna på Sweet?
Egentligen efter Anton kom på, för han kom ju på genom att under alla år så har ju One of och Jankars, båda Thomas har försökt samarbeta, men det har ju funnits andra, Kjell och Eva-Lena och så vidare, personer inblandade som kanske inte har gått så hand i hand där under dem. Eftersom det här är så länge sedan nu så kan man ju prata om det, men det var inte så att alla var jättebra kompisar med varandra över de distributionsgränserna. Och Anton blev det första steget som en första så här, nu närmar vi oss. Så han kom på där utan att vi egentligen fattade någonting. Helt plötsligt så var det bara en sån världens bästa skateboardåkare på mig. Och inte missade ett annat trick. Det finns ett klipp på Anton när han gör switchbacks and nose grind över en curb. Och så gör han det där, och ni sett Mira Mira-grejen, när man tittar bort från, det är en sån Instagram-fenomen nu. När man tittar, liksom tittar i ögonen på kameran, eller tittar in i kameran samtidigt som du gör tricket. Han gjorde det utan, han hade så bra kontroll så han kollade på kameran fast han var mitt i tricket. Så Anton var ju helt sinnessjuk, det har han alltid varit. Men det var ju ingen som fattade eller kände honom.
Nej.
Det var ingen som pratade, han är ju superblyg då. Han sa ingenting till någon, så han var som en teamåkare som var bra fast ingen pratade med. Kontakten mellan alla kom från när vi flyttade till Malaga. Det var där allting ändå.
När var det?
När var det? Ja.
Uppslagsverket Elin.
2005 kanske?
Ja.
4-5?
Nej, 5.
För vi bodde ju i Spanien tillsammans, eller samtidigt 2002-2003. Sen åkte ni tillbaka 2003 vet jag. Början där. Så det måste ju varit ett eller två år senare.
2005.
Vi opererade. Vi behöver inte blanda i årtal.
Nej, vi behöver inte årtal. Jag vet att jag pajade knät illa. Rå korsbandet och var borta ett tag. Och det var 2004 någonting. Så det var 2005. För jag vet att jag flyttade dit för att jag inte kunde skata. Jag tänkte att jag skulle lära mig spanska istället, så jag tog CSN-semestern.
Mm. Har vi alla gjort?
Ja, alla har gjort det.
Nej, jag har inte gjort det.
Ja, det är sjukt. Nej.
Syn för
Mark,
det.
Mark har missat någonting. Ja. Men det är inte för sent än.
Nej. Jag drar ner och lära mig spanska.
Ja, det får bli. Jag ska köpa en liten kaka ute i bergen där med Bjärten och lära mig spanska.
Ja, det var inte ett CSN-pengarna. Det.
Nej.
Jag tänkte du skulle ta CSN, åka, gå på den ABC eller Don Quixote.
Don Quixote gick ju jag på. Det gjorde vi alla.
Och dricka en liters bärs på Macba.
Ja, Chibekan alltså. Ja. Universitetsnätterna.
Fast det har jag ju gjort tillräckligt. Ja. Nästan.
Ja, det.
Men nog om dig nu. Nu ska vi prata om Bjärten. Vart var vi? 2004-hållet. När kom första Sweet-filmen? Sweet Vacation.
Jo, men då var ju det den vevan där. Och det är 2006.
Kan det vara så sent?
Det
borde
det vara. Det är logiskt om de flyttar dit fem.
Ja,
filma ett år. Nej. Thomas. Genom den andra Thomas. Från One Off. Fick in Isak Lindberg. Min kollega under många år. Fortfarande...
Vad kände kollegor. Du och Isak då?
Nej. Isak var 18 år gammal. Kom ner till Malaga och skulle filma en sweetfilm. Som Thomas...
Han hade bara handplockat honom.
Ja, så den här killen kan filma. Så det plötsligt en dag så stod Isak där, 18 år gammal. Med någon så här, såg ut som Janis ungefär. Eller Anton med sån hiphop-tröja. Och bara... Vi var ju 25 liksom. Eller något. Jag var 24, 25, 26. Många av gubbarna som var nere. Och helt plötsligt stod en sån helt grön filmagubbe. Och alla var ju liksom alla... Det var som en helt annan värld. Isak kom inte in i gängen speciellt bra till en början. Det var... Nej, det var lite halvtufft. Men han gjorde den filmen. Så Sweet Vacation är nog filmad på... en och en halv månad eller någonting.
Det är bra jobb. Bra jobb. Ändå.
Med lite att folk kanske hade filmat andra klipp med andra filmer och sånt och samlade ihop. Men det var startkontot. För mig var det då Sweet startade.
Var Koffe med då?
Nej, det är innan Koffe, innan pennan. Ja. För precis då, när det släpptes, då kom första pro-bräderna med för mig och för Erik och för Spängan. Och då blev det liksom att nu var det ett riktigt team. Nu såldes inte bara Sweet på Prostaff, eller på Junkyard i Trollhättan, utan det fanns även, började komma till andra butiker och så vidare. Och efter den vevan så, ja, så flöt det väl liksom på. Då började fler och fler folk flytta ner till Malaga. I en tidpunkt var vi nästan 40 pers som bodde på samma gata i Malaga. Och alla skater, alla Sveriges, nu syns inte mina fingrar här, men bästa skateboardåkare på många sätt. Nej, men Johan Florell, Ola, Koffe, Spänga, Pennan, Bröderna Ingelhammar, ett jäkla gäng. Björn Kärnberg, Tobbe Fransén, det var hur mycket folk som helst. Och då var vi de enda som hade någon slags backning som faktiskt kunde skicka brädor till oss. Så det blev lite som att ja, fan. Ja, men om du är med på teamet så kan vi faktiskt få några brädor. Så till slut, efter många om med, du måste ge rätt koffe. Han var inget fan från början, men han övertalade sin. Och pennan var ju mer naturligt, han kom från sexpack och det hände väl inte riktigt sexpack där.
Just det, pennan körde sexpack. Det var helt klump på.
Ja, och det liksom, ja, även om det hade potential att bli någonting, kunde ha blivit riktigt bra, då blev det inte riktigt det. Och då kom han också på, på Sweet.
Var kom koppen från? Det var River Farm eller sånt där?
Nej, City Fellas. Ah, som han även erkände igår att han körde på River Farm och City Fellas samtidigt. Uff.
Vad heter han, dansken som har City Fellas? Jag vet att jag träffat honom.
Mårten.
Är det Mårten heter?
Nej, kanske, jag vet inte. Alla danskar
är ja, Mårten. Vi ringer han.
Ja, vi ringer Mårten sen.
Fixar vi,
han kommer inte ihåg.
Fixar vi skottpengar på Koffe.
Men Koffe var svår.
Nej, det var väl Koffe. Bara roligt. Nej, men på den. Sen ganska snart efter Sweet Vacation. Isak, det var ingen som var direkt peppad att Isak skulle komma tillbaka. Det vet Isak om, så det är inga konstigheter.
Ja, okej, okay, vad bra så det inte blir någon sån här mobbnings.
Nej, det var så här. Eller ja. Det var, vibben var väl inte. Men sen så pratade vi om det. Isak jobbade något år och sen kom han tillbaka och har blivit en av mina bästa vänner och en av de som jag respekterar mest. Sjukt duktig på att filma och på allting han gör. Så det var tur att han kom tillbaka, för nästa film var ju den vi faktiskt arbetade lite längre på. Och det var Sweets.
Vad är det så den heter? Sweets?
Ja. Ja. Vi gick inte så långt därifrån. Det var Sweet Vacation, Sweet Sour, Sour och så vidare. Så när den kom, då hade Jankar växt till sig ännu mer.
För den var ju betydligt mer genomarbetad.
Ja, det var
ju som riktigt, filmen
det är riktigt bra. Den kan du fortfarande sätta på och se att det liksom, det finns. Isak sprang runt och filmade med Super 8 och allting. Mm. Det var en riktig skatefilm på ett helt annat sätt. När man Sweet Vacation.
Vad är du inne på för nu? 2008?
2007. Då släppte vi den filmen med Kingpin. Och en DVD med Kingpin. Och det var väl det som på något sätt kickade igång hela grejen. Det som var Sweet. Efter det så var det helt plötsligt, fan, det här är ju ett märke från Europa som med skater som, ja, det är lite mer på riktigt helt plötsligt.
Mm. Kände ni också att ni fick den responsen liksom i Europa? Tyvärr.
Lite grann efter den filmen. Kanske mer om man trodde, för skatare har inte ens att veta mer om vad de vill berätta också. Att det, men visst, nu började folk känna igen vad Sweet var. Och egentligen direkt efter det så började vi göra Sweet and Sour, som var den tredje filmen.
Men tror ni hade kunnat få det genomslaget om ni hade alla verkat i Sverige och inte nere i Malaga till exempel? Tror du att det hade blivit samma grej på det, att det hade tagit som fart, om ni hade bara varit i Sverige i olika städer och filmat lite tillsammans då och då och sådär?
Nej, definitivt inte. Det syns ju i filmen att alla skater på samma spots. Mm. Mer eller mindre, alla är i Malaga. Och det gör ju att man.
Det är mer enhetligt.
Ja, det blir den familjevippen som Sweet alltid hade. Man ser att gubbarna skater tillsammans. Det var inte så här, ja, som du sa. Ja, Jürg Wiedermeier har filmat i Berlin och får se Juan Guarmaro i Madrid liksom. Det var ett gäng gubbar som var på samma plats och med en duktig filmare, så blir det ju ett bra resultat. Så det visste, det gjorde ju en stor skillnad. Det har varit mycket svårare att filma den filmen i Trollhättan av många andra anledningar. Det är inte så mycket spot som du kan välja på, medan Malaga var ju var 20 meter, fanns ju någonting. Det var ju solsken året.
Men var det här under tiden när ni faktiskt började kunna inte bara leva på som CSN-semestrar utan faktiskt kunna få pengar för att vara nere i Spanien? För att det ska vi kommer ju komma till det, men det är ju fortfarande att det här är ju Sweet är det enda teamet i svensk skatehistoria som har haft det närmaste vi kan kalla en proffskarriär på det sättet, att du faktiskt har fått betalt och fått göra det du vill på ett annat ställe.
Men tog ändå ett par år till innan det hände.
Det var det.
Alltså vid den här eran så jobbade, antingen så körde du CSN Eller så körde du Pro Voice.
Telefonförsäljare
grejer. Det var den liksom, det var alternativen.
Jobba på lagret i Trollhättan var väl också.
Ja, men det är ju liksom i den vevan. Det var då jag lyckades på något sätt förhandla till det med Jankar, att om vi skulle kunna växa med den här skiten, och det var när vi började göra Sweet and Sour, då kom Isak in. Då fick jag för första gången, och nu är du team manager liksom. Nu sköter du den biten och Isak är filmare. Och helt plötsligt så fick vi någonting månadsvis för att göra det. Och då sa jag, men det är ju ingen mening att ha mig som team manager och Isak som filmare om teamet måste sitta och jobba på telefonsälj hela dagarna. Så fan ska det med de gubbarna till då? Och då förhandlades väl den dealen fram att det var några tusen i månaden för gubbarna. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag vet inte snacka om...
Nu görs det mycket tecken. Vi kan göra så här. Vi kan ta en kort paus för att köpa öl och kiss eller vad man nu vill göra.
Så, ja, vi tar paus. Ja. Vi ses
och så spelar vi sån här iTunes-musik som man får göra utan att betala för det.
Ja, det gör vi.
Ja, tillbaka igen. Ny öl, ny geist. Mm. Eller vad säger man?
Ja, men lite så. Och Bjärten och Isak, eller Bjärten berättade om att han själv och Isak hade blivit uppgraderade. Isak som filmare och Björn som team manager. Hur kändes det? Var det någonting som du skrek ja till, eller hur kändes det?
Ja, självklart. Det var ju skitkul. Det var ju lite det jag hade gjort innan ändå. Så det var ju bara bra. Nu kunde jag få några kronor för att göra det också. Så det var ju en helt annan möjlighet i livet. Och jag försökte ju fortfarande på den tiden hacka mig runt och filma parts till de här grejerna.
Jag hade bra parts länge, kan vi säga. Du får tuta ditt eget horn. Om inte annars så tutar vi det åt dig.
Ja, tack så mycket.
Hur homoerotiskt den låter. Men det är bara trevligt.
Ja, nej, men det gick ju. Då skatade jag ju på och gjorde det. Men ju, någonstans när vi började göra Sweet and Sour och när teamet växte, då helt plötsligt så fick vi på Josef Scott på teamet.
Vem hittade honom?
Gick inte att undvika honom. Det bara kom det där, helt plötsligt kommer det en... Jag hade ju förstås sett honom från när han hade hjälm i
Ja, han hade hjälm och jättelånga Naija dreads. Gjorde fakerflip ner i lilla där Hawaii-rummet i galaxen. I nya galaxen, vad det väl nu kallas.
Berget.
Bunkerberget, vad det heter.
Jo, nej, men Josef var ju fantastisk. Och jag, vid sidan av att göra team manager-grejen för Sweet, så var jag på något sätt lite sådär... Vi var team manager för Junkyard och gjorde lite allt möjligt. Så hade vi en distribution som distribuerade Cliché. Så jag hade Joel Svärd och Josef på Cliché-teamet då, under den perioden.
Men det har jag helt glömt bort.
Och då blev det väl på det sättet att man såg att det är dumt att ge Josef till fransmännen. På något sätt.
Ja.
Så på något sätt så kom Josef med där också. Egentligen hade jag någon regel om att vi inte ville ha någon som var under 18 på teamet. Det är jobbigt att fråga morsan om de får följa med.
Men var det inte så att du fick ju så här, prata med Josefs morsa väldigt ofta när han skulle med på sånt, och du fick ha liksom så här, se till att han kom hem och...
Jo, det har visst.
Var lite halv... Liksom, någon fadder-variant.
Ja, det har jag definitivt varit för Josef. Sen klarar sig Josef och har alltid klarat sig bra själv, men jag har väl varit den som har haft en telefon som man kan ringa till.
Ja.
Så på det viset så har jag haft kontakt med Josefs mamma.
För nu kommer vi på någonting, vi kommer hoppa lite nu, men nu är vi nästan i, inte i nutid, men...
2008, jag vet
ja.
Inte
Ja, men det är en sak som jag vill ändå ta upp här nu när vi är inne på just det ämnet, är den här team manager papparollen som du har ändå på ett eller annat sätt fått ta ganska länge. Alltså, du har fan fått leta upp stökiga människor varje morgon i typ 10 års tid. Försöka hitta vilken del av världen de befinner sig i. Vilken fyllecell, vilken... liksom, och få dem att samlas på en tågstation eller ett flygplats eller något sånt där. Hur fan har du orkat hela den grejen egentligen?
För det är ju sjukt kul, det är det som blir historierna sen. Det är det som vi sitter där och snackar om. Jag vet ju om att även om jag hatar det just nu så kommer jag ju tycka att det är helt sjukt kul sen när vi väl har överlevt hela grejen. Men det är ju helt klart, alltså, jag har ju varit på resor i länder när jag liksom... Ja. Du vet inte om du ska dö i nästa sekund. För Skröder har typ sagt till någons flickvän att hon är snygg när det står en galen... påtänd, vet du fan, person typ. Det kan ha varit precis vad som helst genom åren. Om vi inte har slagits med varandra så, eller vi inte slagits med varandra och ingen har slagits med någon annan heller, men ungefär, det har varit liksom ganska problem.
Men känner du att du har fått styra upp andra eller ta ansvar för andras handlingar lite ibland? Liksom? Även om det är unga, roliga människor som alltid förlåter för att de är unga och hela den grejen. Men känner du att du har kanske ibland fått styra upp vad andra har gjort själv? Du har ju själv stökat också genom åren. Det ska vi inte
sticka ja, det har jag ju definitivt med. Så eftersom jag har gjort det och inte kanske Guds bästa barn heller så blir det ju lättare att acceptera att de inte heller sköter sig så bra alltid. Men jag, bara som ett exempel så tror jag inte att jag någonsin har checkat ut från ett hotell utan att ha fått en rejäl utskällning och dryga böter. Varje hotellrum vi någonsin har bott på, där jag har gått in i Josefs rum, så sitter det alltid en smutsig DC-socka över brandvaran med stickers.
På grund av
att brandlarmet, ja, i den rökningsverksamheten som pågår där inne, så går ju alltid brandlarmet. Men de tänker aldrig på att det finns ju inte ett annat hotell, möjligtvis i Kina, där du fortfarande kan röka. Liksom, det existerar ju inte. Ni kan inte röka på rummet. Imorgon kommer vi betala böter. Och då står man där nere så. Ja, så var det här med rum 222. Josef Scott och Jonas Skröder. Där det stinker rök i rummet. Så då blir det ju våra väldigt få gånger som har faktiskt betalat den här summan. Vi är ganska bra på att tjata bort skiten också. Så det har ju blivit... Jag är helt övertygad om det. Har vi fram 10 år så är jag partipolitiskt obunden världstopppolitiker som kan lura alla människor som finns. Det är typ det enda som krävs för att bli politiker. Så det kan vara min framtida. Det är det som Skröders äventyr har hjälpt mig.
Svenska Skröderpartiet.
Ja.
Så du kanske ska bli någon form av lobbyist i framtiden?
Ja.
Och bara övertyga folk om vad som är rätt
och fel. Vad som är rätt och fel. Vi bara hitta på någonting. Ja. Det kan vara fan som helst. Allting funkar. Nej, men det är väl det. Jag tycker det är skitkul med alla de här konstiga grejerna som händer. Och liksom sätta sig i en van med 8 gubbar eller 2 vans med 16 gubbar som det oftast har varit. Och bara åka rakt ner i Östeuropa och inte äta någonting. Alltså, vi har varit på så många resor där på något sätt har det blivit någonting filmat och fotat. Men ingen som vet hur det har hänt. Sen när du kommer hem så är det så här, vad fan det är det egentligen?
Jag måste få fråga, efter alla de här åren av tours om i världen med det här fantastiskt underbara gänget, vad skulle du plocka ut som det absolut värsta och absolut bästa minnet?
Oj, ja, det är en sjukt svår
fråga. Det är en svår fråga.
2 bra minnen då? Har vi det?
Ja, även de värsta minnena efter blir de bästa minnena. Men kanske den värsta någonsin var när vi var i Riga och 5 utav vårt Escape Mafia-gänget och åkte ner från Helsingfors. Vi började i Köpenhamn på Copenhagen Pro, sen åkte vi upp till Stockholm och sen åkte vi ut till Finland på Helsinki Hucka på stor tävling och sen åkte vi ner till Tallinn. Och sen när vi kom till Riga så började det ryka svart ur avgasröret på den ena värmen. Och då var det såhär, vad fan är det här nu? Och den började puttra riktigt suspekt där. Jag kan ju ingenting om bilar, ingen kan någonting om bilar. I samma veva så käkade 5 utav 15 personer korv på en bensinmack. Och mådde, jag är inblandad där i det. Och liksom jordens skötaste matbitar. Inte den värsta matbiten jag haft, jag har haft värre än det. Men det var inte bra i alla fall. Och vi bodde i en lägenhet i Riga i något riktigt skumt kvarter. Det var typ 200 kvadratmeters lägenhet med övervalkar och öststads lyx. Typ. Det var typ guld, men det fanns inga möbler. Det fanns liksom ingenstans att sova. Allting var bara, det var bara platt. Och vi hade sovsäckar och liggunderlag med oss och låg ute där. Ja, 15-16 pers eller någonting.
Som alla var matförgiftade av
korv? Ja, fem var matförgiftade. Mm. Så det var liksom, den toan var ju inte bra. I alla fall så då... När vi var där, då blev inte så sjuk så att det var tokfebervarningen, så att de flesta kunde ändå följa med i stora delar av tiden. Men just den lägenhetsvistelsen är nog kanske bland det sämsta vi någonsin haft, för då gick värnen sönder. Och vi, det var liksom, nu kommer vi inte härifrån. Vi var i den här skitstaden, som Riga säkert en fantastisk stad, men det har varit två gånger och det har varit katastrof båda gångerna. I Riga... matförgiftad, försöker få löst och lagat bilen som har något fel, tror de på växellådan, men sen tror de att det är turbon som inte funkar, som gör att den inte funkar. Till slut är det 4 dagar som är extra i Riga, eller om det var 3 dagar, jag vet inte, någonting sånt. Så sa de, nu kan ni åka till Polen, vi skulle till Warszawa, men ni får köra långsamt, ni kan inte köra mer än 80 km/h, för då växlar den ur bilen, så att då måste du stanna den, så att datorn, för jag vet inte vad det nu var. Så vi körde från Riga till Warszawa i typ 60-70 km/h. Så jäkla drygt alltså. Det var nästan overkligt jobbigt. Jag vet inte om det tog 14-15 timmar eller någonting.
Har du alltid fått köra?
Nej, då hade jag hjälp. Amerikanerna är jäkligt pigga på att köra.
Ja, de har ju körkort.
Ja, det har de det också. För vissa gubbarna på teamet också. Så det... Ja, det är allt. Jag har nog kört mest, men Isak har väl kört och
Spängarna
har kört lite grann. Spängarna kör fort. De har Stockholms...
Stockholmssyndromet. Ja.
Nej, men då den resan, då kom vi till Warszawa. Och det var liksom ingen ordning på bilen. Så jag åkte till Volkswagen-handlaren där i Warszawa. Och han sa, oj. Den här bilen är slut. Hur fasen har ni tagit det här från Riga till Warszawa? Liksom, ännu längre bort ifrån där biljäveln skulle åka och dö på sin 20-årsdag. Så han sa, det enda du har nu är att försöka puttra upp dig till gränsen. Ta det upp färjan som boxeras dit. Och så får du byta, för du måste byta hela växellådan och automatlådan på en van. Det är ingen gratisverksamhet direkt. Så då var ju budgeten redan från den här tåren borta. Alltså det fanns ju inte. Jag kunde inte direkt ringa hem och säga. Det var ingen som ville att vi skulle åka på den här tåren från högre ort direkt. Utan det var något som jag pushade fram för att det skulle bli så. Så när vi är där i Warszawa så att det måste finnas en lösning. Då säger han på lacken där att om du åker till det här stället kan de ha gamla automatlådor. De är specialister på sånt. Så jag körde i Warszawa, som inte är den snälla staden att köra bil i heller. Då började bilen, då gick den i max i 60. Med varningsblinker genom Warszawa. Över till andra sidan av stad. Kommer fram dit och möts, jag vet inte om ni har sett Svart katt, vit katt. Den filmen. Men i alla fall en sån riktig Balkan fast på lack. Men den stylen som sa, jag sa, car broken, no English. Broken car, not work. Yes, keys. Ta nycklarna. Det ligger Marius Syvaren som var med som extra gäst på resan. Avdäckad i baksätet. Så han bara tog nycklarna och åkte iväg med vännen och bara försvann. Vi bara stod där på parkeringen, jag, Tyler och Spänga. Så vad fan, vad gjorde han nu? Försvann med vännen och Marius. Efter typ 10 minuter så kom han tillbaka. Jag vet inte, 5-10 minuter kom han tillbaka. Öppnar dörren, kommer ut och säger gearbox, okej. Turbo, broken. Så han bara, so what do? Change turbo. 5 days. Då sa jag till han bara, fan, drive, Prag. För vi skulle till Prag efteråt. Han sa, maybe. Big mountain. Fan, det är ingen berg mellan Polen och Tjeckien, tänkte jag. Det är inget värre berg, men det var nog berg. Så vi chansade på den och åkte efter de andra som redan hade åkt. Vi körde till som 14 timmars 50 km i timmen den här gången till Prag, för att där skulle vi kunna vara i Prag en vecka, men under den veckan skulle vi kunna få bilen lagad, så kunde vi i alla fall vara någonstans. Vi hade redan varit i Warszawa, det var redan nu. Så vi åker upp över bergen i på väg till Tjeckien och bara ser hur det börjar stiga, och motorn bara, nej, det här går ju inte. Alltså vi är på vägar som inte finns i bergen någonstans, i någon skum bergskedja som inte visste existerade. Och vi åker uppåt och det är liksom, bilen går inte mer än 5 km i timmen. Jag har en video på Tyler som körde på vägen upp. Vi har varningsblinkarna på, halva bilen ute i diket, och vi blev omkörda av långtradare efter långtradare som bara hängde på tutan runt oss. Och det bara susade och jag sa, kom vi upp här? Alla satt bara så här, det är inte bra. Så det finns ju ingenting här. Det är inte så att du åker, jaha, men där är Statoil-macken och där kan du swisha över pengen liksom. Men fan, här var ju total jävla Öststads U-land, alltså. Det fanns ingenting. Det var liksom ingen täckning, det fanns ingenting. Men vi kom över berget, rullade över till andra sidan, och då var det mer eller mindre platt i den vägen det bra. Nu är den här på den värsta minnet, som är det roligaste minnet när vi överlevde, ganska lång. Men till slut så fick vi hitta att Peter Horvart, en lokal pragskatare, uppe i Gubbo, och hans polare Lukas, deras någons morbror, hade en bilfirma som tog in bilen och lagade den fint så att han tog oss hem till Sverige så småningom. Efter 1,5 månader var vi borta.
Och det är inte 1,5 månader?
Ja.
Fy fan. Var det medvetet eller var
det... Jag fick ett trick till filmen.
Jag misstänker att det var inte så många tummar upp på
huvudkontoret.
Det vet ju inte de om det här, för de lyssnar på det. Det kan nog dra åt helvete. Så var det.
Ja.
Vi slösade massa pengar i öststaterna på goda öl och annat.
Men ni var som sagt, som vi var inne på innan, faktiskt det närmsta vi har kommit ett proffsteam i Sverige.
Absolut.
Förutom norrmännen liksom, som alltid lever på guld och gröna skogar. Så är det liksom väldigt få som har faktiskt kunnat göra det här som Junkyard Suite och ni gjorde ändå. Det, ja. Hur känns det som att ändå ha kunnat göra den här grejen? Att ha levt i Spanien och åkt på tours och sånt där. Som...
Var det uppskattat av alla?
Ja, och nu i efterhand, eller det är ju fortfarande så aktuellt allting som man kanske inte riktigt... Men jag är... Nu Thomas lyssnar på det här, så är jag väl tacksam för att han hade sånt tålamod med oss. Men han har varit... Och Janka och alla människor runt omkring är sjukt schyssta egentligen under alla år. Sen att det blev som det blev, det är inte någons fel, utan det var bara så blir det ibland. Och få förundrat som sagt för att få göra de här grejerna. Jag tänkte säga som ett av mina bästa minnen är att vara i USA och skata i San Diego och se alla Pacific Beach spots som man såg i heydays och 90-tals när det gick... När Shorties, Fulfill the Dream, alla de spotsen och sånt. Och jag och Erik är och liksom skater på strandpromenaden i Kalifornien. Och tänkte såhär, fan Erik, nu har vi skater. Nu har vi känt varandra sedan vi var typ 7 år gamla. Och nu är fan och skater i Kalifornien. Och det är betalt för, det är fan helt sjukt. Den biten är... Det är bland de bättre minnena där.
Ska vi hoppa lite i tiden?
Jag gissar vi ganska klara med Sweden då.
Ja, men jag känner bara vi har nog fått fram känslan av Sweden-perioden i alla fall.
Ja.
Så vi hoppar.
Men du har någonting jag avslutade med Sweden vill tillägga.
Nej, alltså, det är ju 100 år av olika grejer.
Ja, vi skulle kunna göra 4 avsnitt till, ja, känns det
som. Och man kan dra alla historier som finns om allt det sjukaste som bor. Men
vi måste ändå komma fram till det som är väsentligt idag också.
Ja.
Tycker jag. Och berätta för oss alla, oavsett om man vet eller inte, vad händer just idag med ditt liv och med Sour?
Vad är Sour? För övrigt.
Sour är det som Sweet aldrig kunde bli, för att de människorna som är bakom Sweet inte förstår skateboard. Nu är Sour skateboards istället, eller Sour Solution, eller vad vi nu heter. Eller bara Sour. allting har alltid varit. Det har varit sweet å ena sidan, färgglada tisdagar och smögenlirare med stora frågetecken på bröstet som har betalat för allting vi har gjort. Men till slut så blev det ju en dag när alla insåg att det fanns en varför har vi ett gäng skateboardåkare med det. Vi behöver inte ha dem. Vad ska vi ha med en lekpappa som kör runt 10 stycken problembarn i bokstavskombinationer? Sorry gubbar. Och jag själv gjorde runt när vi lika gärna kan kränga köpa in TV-annonser i stort sett, tänkte jag säga.
Jag vill bara lobba in och ge dig möjligheten och kanske förklara, för jag vet att det har varit vilda diskussioner när jag och Simon har suttit på krogen i Stockholm och pratat med vissa personer som jag inte tänker nämna, men som tror kanske att Thomas Löfgren ligger bakom mycket av det här, när man sparkat i med att de cashat ut och hela den här biten.
Nej,
du har möjlighet att ge han en...
Nej, absolut inte. Det som har hänt är ju tråkigt på många sätt. Det är Thomas livsverk och delar av mitt och teamets livsverk också som egentligen har blivit utköpt och uppköpt. Ingen egentligen har tjänat några stora pengar på det. Ingen har kommit ut lycklig ur det här. De som har köpt det är sura för att de har köpt någonting som inte gav dem det de ville. Den som blev utköpt är sur för att... Eller ja. Säga att man är sur, men ingen blev egentligen glad över det. Det är tråkigt att för alla inblandade. De försöker allting man kan göra för att rädda och göra sweet och junkyard till någonting som kan funka. Och så många vänner som jag har som jobbar på junkyard och som är skitgoda allihopa, som har hus och bil och familj som inte bara kan skita i det över en dag till en annan. Jag förstår att man måste kämpa vidare. För oss, som tur är, så var det ingen på teamet som har lyckats skaffa några ungar än, och jag har inte gjort det heller, så vi var ju så pass unga och friska så vi kan hitta på någonting nytt här. Och för Thomas så får han en tid nu att hitta på någonting annat, och det är absolut inte hans val. Hade han fått välja så hade vi fortfarande varit kvar allihopa och vi hade gjort någonting bra utav det här, men så blev det inte. Det var bara tråkigt.
Nya pengarkåta investerare som tog tråkiga beslut. Kan man säga att kontentan är typ då?
Ja, nu låter jag ju snällare och säger att de köpte in på någonting som jag tror faktiskt de hade en stark tro på. Men de förstod inte hur vår bransch fungerade. Och det är inga dåliga människor de som har köpt och gör junkyard. Idag,
utan... Det är ju riktiga businessmän.
Men de är lite
tuffa. Ja, men precis. De kommer från en annan... värld, affärsvärlden, och då sker saker och ting på ett annat sätt utan känslor och
ja, det finns
för någonting.
Så mycket mjuka värdena där liksom, de vet ju inte att koffersbängar liksom har slitit sönder sig på nollig flyp ut för en trappa eller någonting, utan det existerar inte deras värld. De har ju hellre sett att Josef var skitlig, det kanske han har fått vara kvar. Men det är så svårt att förklara det för någon som är business.
Ja, men det,
mer businessinriktad, och därför så hatar jag inte på någon, hatar inte på junkyard, vad det blev, vad det är eller någonting, utan det blev bara, nu var det dags för oss att göra våra grejer istället.
Och nu gör ni helt frigjort, helt eget initiativ utan någon, vad så vitt jag har förstått, det större inblandning på någonting. Det här är eget
alls egentligen. Det är
bara polare, och framförallt så har vi alla som är med en del av det, eller? Mm.
Ja.
Du kan väl fördjupa lite.
Ja, precis. Hela sour-grejen.
Jag försöker ha någon slags absolut demokrati där. Att alla, säger man så, det låter det. Att alla får vara med och besluta i alla fall om vad vi gör. Vissa av killarna kanske inte, de tycker bara att det ska ju vara med på vad det är som händer. Medan många av de andra, eller alla är inblandade. Men om det är någon som säger så här, det här vill jag inte göra, då är det upp för diskussion. Det kommer aldrig mer släppas några grejer där inte alla får säga sitt. Och alla, om det nu skulle gå bra, så har alla inblandade en lika stor del i vinsten av det som det någonsin blir en vinst.
Men det är ändå fint att höra att alla var liksom med och hoppade vidare på det och kände liksom att, för det är ändå, som sagt, man kan ju vänja sig vid att få leva i Spanien och ha det gött och ha en lön och få åka runt i skitna vans. Men ändå liksom att man är beredd att göra det här, att man inte hoppar vidare till nästa steg där du kan få mer säkerhet, mer betalt eller vad som helst.
Det var inte alla som hoppade.
Det var ju en liten förändring där. Ja. Vi fick Abbe istället för Anton. Almost gjorde en transfer med Almost, ja, kan vi kalla det, utan att fördjupa oss mer i det hela. Ja. Och det är att...
Ja, hur fick ni Abbe?
Abbe...
Var han bara med från början?
Alltid varit, jag har känt Abbe sedan han var 10 år gammal. Mm. Han har alltid varit med, vi har alltid...
Men det känns som att han borde ändå, med tanke på hans karriär gick ju ändå ganska, så att säga, internationellt. Om man säger. Han fick ganska mycket uppmärksamhet. Han fick coverage i USA och sånt där. Det känns som att han borde ändå haft någonting annat att välja mellan, om man säger så. Att han har haft alternativ.
Jo, men alltså, den tråkiga sanningen för en skateboardåkare 2015 är att det finns en liten skara av människor som verkligen, verkligen kan leva på det.
Mm.
Och då måste du göra hela fysioterapeuts, isbads, proteinshakes, livsstilen, åka på streetlig runt omkring.
Kasta ut på superhopp.
Ja, och Abbe gillar inte det. Abbe gillar Jurassic Park, gillar hänga med sin flickvän, han gillar skumma trick, spela Xbox. Och dricka bärs, liksom. Och det är det som man gillar med att han är på det sättet.
Oja.
Har ingen strävan på det sättet.
Han har ju till stora och flådiga kontrakt av olika energidrycksbolag tidigare. Så att man har ju lärt sig att han är inte intresserad av det på det sättet. Han vill ju uppenbarligen vara med på någonting som han kan stå för och som han känner sig bekväm med och kan representera. Och det har ju med uppenbarligen tillsammans.
Ja, det viktiga, jag tror att alla på teamet vet, är att det är ju ingen som kommer att satsa på det sättet. Även om flera av dem kanske på något sätt, alla har potential att göra någonting mer om de verkligen hade tagit det steget. Men det steget, det är ju ingen som blir lycklig av det. Alltså det är så för att du ska tjäna så att du kan leva på skate även efter det. Du är klar med din proffskarriär, det existerar nästan. Det är P-Rod och...
Det är en topp 20 i streetling. Ja. Kanske kan stoppa
och några, Janoski, jag hör att Adrian Lopez från Circa är en av de rikaste skaterna i världen.
Ja, och Costa
och några som har haft, Dave Mayo som har haft lyckade skolmodeller som kontrakt. Ja. Det är de gubbarna. Och få till det, liksom, det är nästan
ja,
det.
Ju. Men
och därför har det blivit så att alla är hellre med på någonting där det är med polarna. Där det, jag menar, jag kräver inte att de ska skicka in en presentation varje månad för många likes de har fått på Instagram som du måste göra om du köper dansföret. Och de gör ju bara det de känner för.
Men hur fick ni igång produktionen? Är det renodlat egna pengar ni har bara satsat? Sparade pengar eller har ni andra som har hjälpt till eller hur gjorde ni för att liksom få igång ett fysiskt produkt?
Framförallt är det väl att alla de kontakterna jag haft efter alla dessa år med distributörer och så vidare, att de lägger en slags förorder trots att de inte har sett produkten, utan de får lita på det vi gör. Och det har gjort så att man har vågat riskera att producera någonting från första början.
Då har du fan lyckats skapa en bra relation i branschen, kan jag säga, om du får någon att lägga en förorder på någonting som inte ens existerar. Det säger ju faktiskt en hel del.
Det är lättigt att kunna göra så.
Från en som har varit i butiksbranschen i några år så vet jag själv att det är alltså våghalsigt. Och om man lyckas, som jag säger då, vårda en relation så väl att du har den tilliten till någon, att de kommer bistå med en så bra produkt i slutändan, att du är beredd att göra det. Alltså då måste man göra någonting. Då har man gjort någonting rätt någon gång i alla fall. Så kan vi säga.
Ja, och sen kanske också så här, produkterna i sig, alltså era t-shirts, era brädor och era fysiska produkter är kanske en viss procent av varumärket. Det är trots allt ni som är varumärket som också är produkten. Vilket jag antar då att en återförsäljare känner förtroende i. Att de vet att den här killen representerar produkten och det bygger styrkan.
Och jag har ju vänt mig till de små distributionerna som distribuerar av märkena som kanske påminner om Sauer på många sätt. Och de gillar ju faktumet att vi har brutit oss loss från
corporate
grejer.
Så responsen har varit
superpositiv, men det är jättesmå volymer. Det vet vi ju själva hur det ser ut på butiksfronten här i Sverige. Få butiker är som faktiskt kan och vågar, eller ja, inte vågar, men som kan leva eller få det att gå runt på skateboard. Det är ju nästan till omöjligt.
Mm.
Så det är den typen av butiker vi kommer att hamna på. Och ja, det är väl lite det. Då blir det ju små volymer, men jag ser hellre att Sauer finns i i fler länder i, men kanske i färre butiker istället för att satsa till. Nu satsar vi på Tyskland och gör volym på någon titus eller liknande.
Det är ingen av er på teamet eller som är med och verkligen jobbar hårt med det här. Jag kan kanske få säga att du jobbar ju med det här heltid medan de andra killarna med tar sig med beslut.
Ja, alla är väl inblandade lite lagom. När vi all design i första rundan så ville jag verkligen det som vi aldrig kunde göra med Sweden, att vi själva fick göra det. Så nu var det verkligen att Nisse har gjort en design, Erik har gjort en, och tillsammans så har vi varit sprayat lite på parallell, och Lomar, våran filmar, fotografgubbe, har fotat bilderna, och Isak har lagt in på skaten, och tillsammans har vi valt ja, vilken storlek det ska vara, och gjort det jäkligt.
Men jag tror också kanske, om jag får gissa, att samtliga personer på teamet är ganska överens om att skynda långsamt. Det här är väl ingenting som ska ta över världen i morgon?
Nej, verkligen inte. Och jag sa det till alla när jag startade. Så det är ju... Jag har ingen som helst. Jag vill inte ha någon backning eller någonting större. Jag vill inte att vi ska starta för stort. Utan är ni med så är vi med på någonting som förhoppningsvis om 20 år vi kan titta tillbaka och så att det växte och blev någonting som man kunde hålla. Om man kan lyckas med det, det är en sak att släppa och starta ett märke, men det är en konst att driva skiten. Och det är väl det som jag har framför mig nu. Jag har inte ens sett de första bräderna.
Då får jag ändå säga det och se tillbaka på det vi har pratat om. Att Sweet startade sig också i ett garage och var ett core skate-märke en gång i tiden av någon som hade lite hjärta för ett och ville starta ett skate-märke som var cool. Så...
Men om vi pratar framåt i tiden då, vad kan vi förvänta oss från idag och framåt av Sour? När får vi se filmen? När kommer bräderna? När... Ge oss någonting!
Nu fick jag ett meddelande från fabriken i USA och en liten bild på att nu har vi faktiskt, nu är det i stort sett klart.
Brännarna tillverkas i USA?
De tillverkas på Generator.
Så där.
Jag vet att du var ganska noga, eller?
Ja, för jag ville nämligen komma till det här och fråga faktiskt vart de tillverkades.
Jag har alltid, och alla på teamet alltid, varit en del av Sweet-produktionen. Under en viss tid så var det bara teamet som fick sina brädor därifrån, och allting som såldes var från Kina. Det är halva priset, du gör en bräda i Kina. Mm. Och du får halva känslan på skiten också. Det är bara så.
Vi kan väl säga, de som inte vet, Generator är en av de två kanske största och mest välkända. Det är väl PSDX, Professorn och så är det Generator som är de främsta brädtillverkarna i Nordamerika just nu, även om det är i Mexiko de kanske pressas eller någonting, men det är fortfarande från fabriker där de gör processen på rätt sätt så att säga, och inte kompromissar. Så man kan ju bara tillägga för de som lyssnar och inte vet vad vi pratar om, att där gör man bra.
En riktig skateboard.
En riktig skateboard,
ja.
Helt enkelt.
Jo, de...
Men var det viktigt för dig att det skulle vara rätt fabrik liksom?
Det var en av de viktigaste grejerna för mig och en av de viktigaste grejerna för teamet. Alltså vi måste fortsätta göra brädor med det, för det är det vi skatar på. Och ingen under alla, jag har försökt på alla möjliga sätt att få dem att till en början då kanske vänja sig vid någon slags Kina-grej. Men jag kunde ju inte vänja mig själv. Det gick ut och så, om inte jag själv kunde stå för det, så hur skulle jag någonsin kunna... Nej, jag kunde aldrig backa det, och nu med Sour så var det bara så. Nu frågar vi Generator om vi får chansen att göra det. Och de var schyssta nog att släppa in oss, för att det är inte helt givet att vem som helst kan ringa till den fabriken och få göra.
Speciellt
det.
Speciellt inte om man ska göra lite minivolymer naturligtvis. Nej. För det finns väl vissa minimikrav.
Ja, det gör det definitivt. Eller de orkar inte bry sig om någonting som är så litet, om inte de känner att det är någonting som de tycker är extra kul. Så på så sätt så är vi supernöjda över att vi får chansen att göra det.
Okej,
men filmen.
Brädorna är på gång. Lite t-shirts och grejer är på gång, vet jag. Men vi är väldigt, väldigt nyfikna på att höra om filmen.
Ja, den...
När, var, hur?
Det verkar som att det blir Förenta Staternas nationaldag.
Oj!
Det har absolut ingenting med någonting att göra, men det är den lördagen. Eller fredagen den tredje.
Vi är helt lobotomerad, eller är det fjärde?
Fjärde juli.
Ja. Så... Det är om ett par veckor. Det är om 3 veckor.
Och måste man inbefinna sig i Barcelona eller kan man se filmen i Svedala?
Ja, det beror på vem som vill arrangera skiten i Stockholm.
Vi tar den! Vi tar den.
Simon får rodda i Stockholm. Jag kommer vara på Öland och gotta med
mig. Jag tar på mig den. Det är, eftersom jag själv vill se filmen så...
Simon fixar. Den spelas på Simons dator.
Han skalar morötter och köper dipp.
Det löser vi på något sätt.
Det är så här för att inte göra Sverige ledsna. Anledningen till att vi inte kör någon premiär i Sverige. Det är många av enkla anledningar. De flesta i Barcelona. Företaget drivs ju är baserat allting i Barcelona. Så på den enkla anledningen så är den premiären där. Veckan efter, den 9 juli, så är det premiär i Berlin i samband med den nya Independent Skate Trade Show. Shit for Mongoland. Som är en slags lite fingret i ansiktet mot de andra mässorna som har glidit mer och mer in till dina slags modegrejer. Och det här är ett bara skate och ingenting mer mässa för alla möjliga roliga småmärken. Så jag tror att det kommer bli en helt fantastisk succé.
Jag tror att det kan bli helt vansinnigt helt enkelt.
Bra och kul säkert.
Ja, absolut. Men
alltså, det är helt grymt. Så där kör vi premiär tillsammans med Free Skate Mag som är spunnet ur från Kingpin som helt plötsligt bestämde sig att göra ungefär vad Sweet gjorde. Mm. Så Sour och Free är ungefär samma sak. Fast det är...
Får fråga dig, det här är bara för min egen nyfikenhet. Det här är inte av ens intresse för podcastlyssnare. Men är det Deli eller någon annan från Kingpin som har brutits ut eller är det någon annan?
Ja, Deli hade redan hunnit sluta faktiskt på Kingpin för ett par år sedan.
För ni har ju haft mycket kontakt med honom och han har ju varit väldigt mycket i Sverige på en plats.
Ja, han var ju våran första kontakt. Han parades ihop med oss eftersom han hade lite hand om Skandinavien för Kingpins räkning. Mm. Så vi gjorde mycket av våra första grejer med Deli. Men sen så slutade han. Och så har vi jobbat med andra. Så de tre som har startat Free är Sam Ashley som är fotograf som var fotoredaktör på Kingpin. Någonting sånt.
Saksam.
Ja, ungefär. Och Will Harmon som var chefredaktör. Men för övrigt är ett amerikanskt gammalt skateboard.
Körde för Puma en gång i tiden?
Ja. Sjukt trevlig snubbe.
Och, Rhythm. Ja, apropå det, riktiga rhythm.
Han körde riktiga rhythm inom målmännen. Tog på ljusväv. Hon
förstörde den karriären.
Jo, så... Och så Arthur som är... Som var webbredaktören.
Och han jag träffade på Barcelona.
Ja, en liten fransk galning.
Som gillar att dricka.
Som kan man ganska...
Vi kan posta en bild på Arthur på afterskate.gestes Facebook-sida. Han... var ganska impregnerad på Street League så att däckade solen. Jag tog en rolig bild, jag lovar att posta den.
Men har vi något mer att säga om Sour? Var filmen kommer 4 juli.
Bräderna är från Generator. Det kommer info på sidan.
Vi styr upp någon form av Sverigepremiär. Vi kan inte neka svenska folket.
Nej,
den här premiären.
Sen sista informationen att det närmaste Sverigepremiär vi kommer är på Copenhagen Pro.
Som är
14 juli. Efter det så släpps filmen med Free Skate Mag online. Och istället för att göra något så de kommer få ha den där. Vad det nu blir för dagar. Men efter det så ska vi göra filmen nedladdningsbar för alla människor som vill se på skiten. Inte försöka gömma den som många andra företag gör. Utan nu bara ut med den. Den kan finnas lite överallt.
Gött. Det ser fram emot. Innan vi tackar så jättemycket för en fantastisk pratstund, Björn, så skulle jag vilja bara fråga dig, har du några avslutande ord? Skulle du vilja slå någon jävel på fingrarna? Skulle du vilja hylla någon? Skälpa någon? Har du någonting du skulle vilja säga till någon eller någon?
Nej, men allting som händer, allting som man gör, allting, vad säger man på ett fint sätt, att allting händer av en orsak.
Du behöver inte säga det på ett fint sätt.
Nu skulle jag vara lite smidig där och säga något. Nej, men gör man bara någonting man tror på så blir det väl bra till slut. Och jag har ingen jag hatar på. Och jag är inte bitter över det som hände. Det är klart att det kan göra lite så här shit sweet var ju det vi gjorde. Men nu är det sour istället. Det hade inte varit det, för det vi gjorde med sweet så hade vi aldrig kunnat starta sour. Det hade aldrig kunnat Och chansen att få en distributör som köper in var litar helt blint på att det vi kommer göra är bra när jag inte ens hade en aning om någon visste att bräderna skulle komma. Jag vet inte. Så sådana grejer, det är väl ändå jag vill säga att vi... ingen... Fan, nu var det riktigt dåligt avslutat.
Nej, det blir... Ja, det var Fili- praktikant Felicia, ja, har du någon avslutande fråga eller fundering kring Björns historia?
Vad
skulle dina råd vara till den nya generationen? Du har ju trots allt lite års
erfarenhet. Ja gud, du är ju lastgammal.
Du är ju nästan gammal.
Ja, det är så. Skägget är
så lite ut som gammal. Det fattas bara.
Det blir ljusare och ljusare.
Det blir ljusare ju bara så länge en bit stav. Nej, mitt råd är att falla inte för att man får en gratis bräda bara för att supporta någonting. Kolla vad det är du skatar för och gör det av rätt anledning. Jag har ingen som helst betydelse vem som är sponsrad som är fräck, för det är sånt jäkla jag ska det och det och det och gratis och det är så. Alla kan skralla. Jag tror det är bättre att man sommarjobbar ihop till sin bräda, för då uppskattar man den skateboarden man köper och så ser man till att köpa den av ett märke av några människor som faktiskt brinner för skateboard. Man köper inte en bräda som kommer från någonting som inte har med någonting att göra. Lär av historien och titta på skateboard och förstå att utan eldsjälarna, inte bara mig själv utan som Simon och Mark och alla andra som faktiskt försöker göra någonting för skateboarder ute, handla utav dem, gå till rätt butik, se till så att de som i den butiken du handlar faktiskt har någonting med skateboard att göra och köp ett märke där det finns ett team där du betalar. En skateboard ska inte kosta 300 kronor för det är någonting som är fel. Då är det någon kines som liksom får en krona i månaden för att göra den brädan. Du sitter på tåg i 20 timmar med blöjor som jag fått höra att de får göra en gång i året för att träffa sin familj. Är det så? Nu säger jag inte att den mexikanska fabriken är så mycket bättre, men i alla fall ett steg bättre. Så kolla lite vad ni handlar för någonting. Och det gäller allting, om det nu är skateboard eller mat eller vad det är med vad det är att titta på. Och ha koll på vad ni gör. Informera er mer innan ni handlar. Och ha kul på skateboard. Och det är något bättre.
Där avslutade du jävligt snyggt,
ja, jag tycker
måste
det var
jag
fantastiskt
säga.
Faktiskt. Ja. Simon, har du några avslutande ord eller frågor?
Nej, jag är bara ledsen över att vi inte får sitta och prata mer. Men vi kommer ju prata mer ikväll. Vi kommer gå ut och dricka öl. Men ja, att ni inte får höra mer vad vi pratar om.
Nu ska vi på E-Type.
Ja, nu ska vi privat. Vi ska gå på E-Type.
Bjärten, stort tack för att du tog dig tid. Vi har ändå suttit i typ 2 timmar.
Tack till praktikanten Björn. Vi kommer alldeles strax tillbaka med en ny podcast, men ingen vet när.
Nej, nej. Vi håller det lite hemligt.
Ja. Ja. Så ha en fantastiskt trevlig sommar och
skata på. Skata på. Ja. Skata på.